Kära vänner, ni är alla mycket välkomna till vår högmässa denna söndag. Den nionde söndagen efter trefaldighet. Vi kommer att tala en del om planering i vår predikan. Och idag så hade vi planerat att Ingvar Adrianson skulle predika. Men han ringde tidigt idag på morgonen och meddelade att han ligger nedbäddad i feber. Så därför så står jag här idag. Men vi ska nog kunna genomföra det här ändå. Samtliga psalmer idag är hämtade ur detta gröna trefaldighetshäfte. Och efter episteltexten så sjunger vi alternativ nummer 1. Så vi är församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Thank you.
Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han skålar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras död. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Det är mot dig och dina bud jag har syndat med tankar och ord och hjärna. Jag vet att jag är värd den eviga fördömelsen om du skulle döma mig som mina synder har bekännat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med villighet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad de har brutit och försummat och skall aldrig mer komma ihåg deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Genom sin död har han betalat din och hela världens syndas skuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvisad om att du är Guds kära barn och arvtagare till det eviga livet. Gå i fred. Herren vare med dig.
Amen.
Låt oss tacka och lova Herren för förlåtelse och fred.
Amen.
trogna. Gör oss till goda och trogna förvaltare. Hjälp oss att tjäna dig och vår nästa i vaksam tro och tålig kärlek. Lär oss att sköta vår tjänst efter den kraft som du förunnar oss. Ge oss uthållighetens gåva. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Vår gammaltestamentliga läsning hämtar vi idag från profeten Amos bok, det 8:e kapitlet med början på den 4:e versen. Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på de olyckliga i landet. Ni som säger, när är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja sig och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesråd. Då ska vi göra efamåttet mindre och höja priset och förfalska vågen så att den visar orättvist. Då ska vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och spillsäden ska vi då sälja som säger. Amen. också dagens heliga episteltext. Den finns på sidan 389 i vår nya testament. 389, det är Efesierbrevets fjärde kapitel med början på den 20 versen. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus som han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går runt med dragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Sidan 62, Matteus evangeliets 25 kapitel med början på den 14 versen. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Var och en efter hans förmåga. Sen gav han sig iväg. Den som hade fått 5 talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av. Den som hade fått 5 talenter kom då och lämnade fram 5 talenter till och sa: Herre, 5 talenter överlämnar du åt mig. Nu har jag tjänat 5 till. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, 2 talenter överlämnar du åt mig. Här är 2 till som jag tjänar. Hans herre sa till honom: Bra, du gode och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Också den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har 10 talent. Ty var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänare i mörket här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Höra vad du, Gud Fader, min skapare. Du Herre Jesus, min frälsare. Du helige Ande, min tröstare i liv och död, vill tala till mig. Herre, öppna nu ditt hjärta genom din helige Ande för Kristi skull, så att jag av ditt ord kan lära mig att sörja över min syn och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva mitt liv i helgelse. Det hör och bönar du genom Jesus Kristus. Som predikotext hade jag tänkt att vi skulle stanna inför Lukas evangeliets 16 kapitel, verserna 1-9, och de finns på sidan 157 i vår nya testament. Jesus sa också till sina lärjungar: det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskyld för att förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte förvaltaren: vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, nu vet jag vad jag ska göra, så att man tar emot mig i sina hem när jag fått avsked från min tjänst. Och han kallade till sig den som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den första: hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 100 fat olja. Förvaltaren sa till honom: ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade en annan: och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade 100 tunnor vete. Då sa han till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Till den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon för att de ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Ja, som väl de flesta är medvetna om så har det under den här veckan pågått Europamästerskap i friidrott i Zürich i Schweiz. Massvis av idrottsmän har samlats för att göra upp om medalje och ära och berömmelse. Nu ska år av träning och förberedelse ge resultat, hoppas man. Men för att nå dit, för att stå överst på en prispall, så måste man planera noga. Det går inte att, så att säga, göra någonting med vänstran och tro att det ska resultera i segrar och medaljer. Allt måste klaffa på den stora tävlingsdagen. En medalj kan betyda väldigt mycket. Ja, i vissa fall så betyder det så mycket som man är beredd att ta till vilka medel som helst, till och med dopning. Men det är inte bara inom idrottens värld som det planeras. Vi hör nu inför valrörelsen hur man lägger upp och planerar sin valpropaganda. Hur man på allt sätt försöker att förbereda sig så bra som möjligt inför den stora valdagen. Det är viktigt att planera och lägga upp planer. Och när vi tänker på ordet planera så är det ju någonting som ligger framför oss. Vi planerar för framtiden. Och planerar vi bra så har vi möjligheter att undvika obehagligheter. Obehagliga överraskningar. Genom noggrann planering så tycker vi att vi har kontroll över tillvaron. I den text som vi läste så möter vi också en person som verkligen inser vikten av god planering. Det är ju en mycket ful fisk som vi lär känna här i den här texten. Och det finns många som har tagit anstöt av den här liknelsen som framställer en förskingrare och en förfalskare som en förebild för Jesu lärjungar, för Guds folk. Mannen i fråga har ju förskingrat sin herres egendom. Förskingringen har upptäckts och nu kommer han att få sparken från sitt förvaltarjobb. Nu är det slut på sötebrödslagen. Man kan säga att dopningen är avslöjad. Ja, vad ska nu hända? Jag tror inte att den här mannen hade några grövre valkar i sina händer. Gräva, det orkar han inte. Det klarar han inte av. Han var knappast van med något rejält kroppsarbete. Och att gå omkring och tigga, det skäms naturligtvis en man i hans ställning för. Som har varit upphöjd och varit en förvaltare. När att ge sig ut på tiggarstråt, det är ju inte värdigt en sådan gosse. Ni känner till det gamla ordspråket. bättre brödlös än rådlös. Den här förvaltaren, han är klurig. Han finner på råd som inte ska göra honom brödlös, utan istället ge honom en tryggad framtid efter avskedet som ekonomichef. Han planerar för framtiden. Han är ertappad som förskingrare. Nu blir han också urkundsförfalskare. Han drar in andra personer i sin kriminella verksamhet. Han binder upp dem så att de kan inte tjalla på honom. Det går ju inte. Han binder upp dem så att han fångar dem i sin snara. Han får dem i sitt grepp. Skuldebreven skrivs om till fördel för de skuldsatta. Han måste ju naturligtvis anses av de skuldsatta som en hyvens kille. Vem tackar nej till att få sin skuld nedskriven från 100 tunnor till 50? Eller från 100 tunnor till 80? Det är ju bra det också. Som sagt, nu hamnar dessa gäldenärer i tacksamhetsskuld till den här förvaltaren. Man måste säga att förvaltaren är smart och han räddar genom god planering sitt eget skinn. Ja, den utsatte rike mannen, han måste faktiskt medge att förvaltaren var klipsk. Han handlade klokt i den situationen som han befann sig i. Jesus konstaterar också att den här världens barn, alltså den här världens barn som på många sätt är jämlika med förvaltaren, de handlar klokare mot sitt släkte än vad ljusets barn gör mot de sina. Alltså den här världens barn förstår att skicka sig bättre, mer slut i förhållande till sina likasinnade och vad som hör den här världen till, än vad ljusets barn gör i förhållande till de sina och den tillkommande världen. Jesus berömmer ju självklart inte en persons oärlighet. Det förstår ju var och en. Nej, det är den här mannens uppfinningsrikedom, hans slughet att ta sig ur en besvärlig situation som Jesus berömmer. Att se till att den fortsatta tillvaron blir så bra som möjligt. Jag har nämnt det förr, hur Luther gör en kommentar om den här förvaltaren. Han gör en jämförelse med en sköka, alltså en hora, som klär upp sig snyggt och sminkar sig så att hon blir tilldragande. Och då säger Luther, om en sån här sköka måste man säga att det är en klok hora. Hon förstår de rätta greppen. Men därmed så menar jag naturligtvis inte Luther att skökoliv skulle vara något berömda. Nej, absolut inte. Denna Jesu uppmaning att skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mannen för att ni ska ta emot er i de eviga boningarna när världslig rikedom har tagit slut har missförståtts på många håll. Man har menat att det visar att det är gärningarna som är avgörande för saligheten. Alltså, man måste börja göra goda gärningar för att få den rätta fromheten. Det står ju, skaffa er vänner. Jobba för det här. Använd överflödet till att skaffa vänner och gör på så sätt goda gärningar. Ja, ungefär så resonerar man på Luthers tid. Och jag tror att det är en ganska vanlig uppfattning också i vår tid. Salighet, det är något man faktiskt förtjänar. Även om man kanske inte säger det rent ut. Nåväl, låt oss se vad den här liknelsen verkligen vill lära oss. Ljusets barn, som Jesus talar om, är ju det som tillhör honom. Alltså det troende. Och det är troende just därför att de har sin salighet i honom. De har genom tron fått den rättfärdighet som gäller inför Gud i himlen. De har inte genom några som helst egna gärningar blivit ljusets barn, utan blott av nåd för Jesus skull. Det heter, ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Eller som det står i Efesierbrevet, ty av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Men de goda gärningarna, hur blir det med dem? Ska vi inte söka efter att göra goda gärningar? Jo visst. Vi är till och med skapade till att göra just goda gärningar. Paulus fortsätter i nästa vers i Efesierbrevet. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi kan vandra i det. Gud har förberett goda gärningar åt oss så att, som vi kan vandra i. Ljusets barn visar sin tro genom att vandra i de gärningar som Gud har förberett åt. Det blir alltså inte ljusets barn genom att vandra i goda gärningar, utan det vandrar i goda gärningar därför att det är ljusets barn. Det är väldigt skillnad. Och som ljusets barn så vill de gärna ge av sitt överflöd till goda verk som kan tjäna till att uppbygga Guds rike på jorden. De vill stödja missionsarbete där sånt kan bedrivas. De vill hjälpa till att lindra nöden i världen. De vill sörja för att barn och ungdomar får höra och lära den bibliska undervisningen till sina själars salighet. De vill trösta den som sörjer, och de vill sprida glädje och hopp i sin omgivning. Allt detta är gärningar som Gud redan har berett för ljusets barn att vandra. Denna världens barn är, som Jesus säger, duktiga på att föra sig klokt emot de sina. De vinnlägger sig om att göra saker och ting så att det gagnar dem själva i slutändan. Man måste berömma dem för att de arbetar med stor iver på vad som hör denna världen till. Hur de bygger upp stora företag som ger höga vinster. Hur man går in för ekonomi, politik och allt som tänkas kan. Idrottsmän som ger allt, men blott för att vinna världslig ära och rikedom. Vi som är ljusets barn, vi borde visa samma iver när det gäller vad som hör evigheten till. Låt oss därför vara uppmärksamma på vad vi kan göra som ljusets barn. Att vi försöker ta vara på varje tillfälle till att göra något för Guds rike. Att vi i våra liv försöker att uppträda på ett sätt som är värdigt vår höga kallelse. Att vi använder de gåvor som Gud har gett oss till hans ära och människors nytta och salighet. Det bör vara allas vår bön och önskan varje dag. Paulus säger om detta till Timoteus. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud, som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. Första till 6 och 17 och sedan. Den onde och falske förvaltaren, han skaffade sig fördelar för sitt fortsatta liv här på jorden. Men en dag så tar livet slut också för honom. Och då kan aldrig så smarta drag och utspel längre rädda honom. Då står han inför en förvaltare som det inte går att bluffa eller lura. Då finns det inte längre någon räddning för honom. Vi ska vara trogna förvaltare. Vi har fått mycket att förvalta och ta hand om och vårda och sköta. Att vara förvaltare, det är ju att utföra ett uppdrag åt någon annan. Att förvalta dennes egendom och tillhörighet. Jag är rätt övertygad om att på de flesta håll så predikas det idag om hur vi ska förvalta vår natur. Jag är ganska övertygad om att om du slår på radio och tv eller läser så kallade andakter denna söndag, så handlar det om det förvaltarskap vi har när det gäller vår natur. Visst ska vi vara rädda om vår natur. Ja, har vi också ett uppdrag att förvalta. Det är Guds skapelse. Han äger det. Men hörni, om vi på den yttersta dagen lämnar det allra, allra finaste, underbaraste jord utan någon som helst miljöförstöring, utan någon som helst global uppvärmning, med den mest perfekta temperatur, vad gagnar det om vi har varit otrogna i förvaltningen om det allra, allra viktigaste, nämligen hans ord? Att förvalta hans ord, det är att predika det rent och klart. Att rätt dela lag och evangeliet. Att predika lagen till dess ut. Att predika lagen så att den visar oss att vi är hjälplöst förlorade i oss själva. Att vår rättfärdighet är helt utesluten. Ja, att det är ren synd inför Gud. Att våra allra finaste gärningar är ingenting värda om de inte är gjorda i tro på frälsaren. Vi ska predika att människor går evigt förlorade utan Kristus. En värld aldrig så fin, aldrig så vacker, aldrig så underbar kan inte rädda oss till salighet. Men vi ska också som goda förvaltare predika det fria evangeliet. Att det finns ingen synd som kan fördöma en människa. Att alla hennes synder är utstrukna, kastade i havets djup för Jesu Kristi skull. Det ska vi förlika för en fallen värld, för en orättfärdig värld. Ingen ska behöva sväva i ovisshet om vägen till frälsning. Den går inte över våra gärningar. Den går via Jesus Kristus. För 2000 år sedan betalade han din och min och hela världens syndaskuld. Om människor frågar dig, när kom du till tro, när blev du frälst? Så behöver du inte säga den 18 oktober 1974, klockan så och så dags. Utan du kan säga det skedde på Golgata kors för 2000 år sedan. Där blev jag frälst på min sida. Men jag kom kanske till tro på det, den och den gången. Men frälsningen skedde där. Det ska vi som trogna förvaltare predika för en fallen värld. Amen. Låt oss dela. Jag lovar vår Gud och välsignar i evigheten. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och lär. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, och till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Tillkännagivanden. Då är det så här att ikväll klockan 18 så sammanträder den så kallade planeringsgruppen här i kyrkan. Alltså ikväll klockan 18. När det gäller verksamheten, den så kallade veckoverksamheten, så börjar vi inte med bibelstudium och kristendomsskola, konfirmandundervisning och ungdomsbibelstudium förrän nästa vecka, alltså inte denna veckan som kommer utan veckan därpå. Men däremot så är det gudstjänst här klockan 10. Nästa söndag, klockan 10. Kollekten som togs upp här i förra gudstjänstifället för 14 dagar sedan till vår församling inbringade 3320 kronor. Förutom då den månatliga insättningen på cirka 1800 kronor som vi kan räkna in varje vecka. Kan också passa på att flagga lite igen för det här med månatliga insättningar. Det är ett väldigt bra sätt att betala kollekt och stödja vår verksamhet om ni låter banken dra en viss summa varje månad. Ni vill inte vara rädda för att Karl-Johan som är kassör se då hur mycket ni lägger, för det märker inte han. Det kommer in ändå. Han bara märker att det kommer in mer pengar, så blir han glad. Vi ber alltså att idag få ta upp en kollekt för vår församlingsverksamhet. Och som vi hörde i predikan, vi är förvaltare. Vi är också förvaltare över våra pengar. Och kan vi bättre förvalta dem genom att stödja verksamheten som ytterst går ut på att predika evangelium till människors frälsning. Gud älskar glada givare. Efter den allmänna kyrkobönen så firar vår församling idag Herrens heliga nattvard. Och vi har ju den ordningen i vår kyrka att det är bara medlemmar i vår kyrka som är berättigade att gå till nattvarden. Den ordningen har vi inte för att vi vill visa oss märkvärdiga och särskilt fromma och fina, utan vi har funnit att det är en gudomlig ordning. Man ska vara överens i lära och bekännelse innan man samlas runt nattvardsbordet. Vi vet att skriften varnar för att inte rätt ta emot Herrens heliga nattvard. Då äter man och dricker en dom över sig. Inför denna nattvardsgång så ber vi: Herre, jag är inte värdig att vara gäst vid ditt heliga bord, men du är syndares vän och du ska inte kasta ut mig. Detta bröd är din heliga kropp som bar mina synder på korsets trä. Detta vin är ditt blod som renar mig från all skuld. På din inbjudan kommer jag med glädje. Ta emot mig, kära frälsare. Amen. Må så vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vara med er alla. Amen.
Herren vare med dig.
Barmhärtige Gud och Fader, vi prisar dig för de oräkneliga välsignelser vi får av din hand. Skapelsens skönhet, jordens överflöd, kraft att leva och vänskapens gåva, arbetets välsignelse och vilans goda, förmånen att dela glädje och sorg med varandra. Framförallt tackar och prisar vi dig för ditt frälsande ord och för din sons kropp och blod som du ger oss att äta i nattvardens sakrament. Genom dessa nådens medel sänder du din heliga ande i våra hjärtan och förenar oss med Jesus och hela den kristna kyrkan på jorden.
Styrk oss med denna himmelska pröva och förräcka i oss tilliten till Kristus och kärleken till ditt ande.
Store Gud och Herre, utan din ständiga hjälp har vi lätt att vackla i vår tro, förlora modet och tappa vår vaksamhet. Dagen och tiden är ond. Ge oss kraft att med ny frimodighet möta de bekymmer som varje dag man med sig. Öppna våra läppar så att vi förkunnar din ord. Gör oss villiga att använda de gåvor du har gett oss att räcka ditt frälsningsord till alla människor. Bevara och välsigna vårt land, våra familjer, våra skolor och vårdinrättningar och landets styrelse, vår konung och drottning och deras familj. Se i nåd och barmhärtighet till dem som är sjuka och till alla dem i vårt samhälle som lider.
Väck i oss vilja att be för dem som lider och hjälpa dem i deras nöd.
Ja, Herre, idag vänder vi oss särskilt med bön till dig för Alva och hans familj. Herre, tänk på honom, stötta honom, bär honom i hans svåra sjukdom. Och här om det är din vilja så ger han honom krafterna tillbaka. Vi förlitar oss och tror på ditt ord. Att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Hör oss också här när vi kommer inför dig med våra personliga bön. Evige Gud och Fader, bevara oss i den saligande tron och ge oss kraft att övervinna allt genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.